Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den tredje söndagen i advent. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det tredje kapitlet och från den första versen. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Tyrén och Trakonitis landet, och Lysianias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Johannes, till Zacharias, Johannes, till Zacharias son, Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorns yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi känner när vi läser dagens text att det finns en förväntan. Man märker det redan från inledningen hur Lukas bygger upp. Att vi förstår att det som nu händer, det är någonting viktigt. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Tyrén och Trakonitis landet, och Lysianias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster. Ja, vad hände då? Den frågan byggs ju upp när vi läser texten. Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Då började vägröjaren att predika. Då var han nära honom som de väntat på. Ja, han var redan mitt ibland dem. En man som de inte kände. Och snart skulle han framträda offentligt. Folket tänker att nu kommer Messias. Kanske är det Johannes. Men Messias, tänker de. Nej, det är inte Johannes. Men Messias är inte långt borta. Johannes bereder vägen för honom. Också profeten Jesajas ord som citeras uttrycker en förväntan. Ja, mer än en förväntan. De innehåller ett löfte. Ett löfte om att Herren ska komma. Om att Guds frälsning ska bli synlig. Men samtidigt som Messias ankomst ligger i luften, så läser vi inte direkt om honom idag. Han ska fortfarande komma. Jesajas ord utlovar det. Folket väntar på det. Men de ser honom ännu inte. Så är det också för oss kristna, att vi lever i en förväntan. Så här i adventstid påminns vi särskilt om att vi väntar på Messias. Inte på samma sätt som folket i dagens text. Att han ska framträda och börja förkunna offentligt. utan vi väntar på honom som redan har framträtt, att han ska komma tillbaka och hämta sitt folk. Vi får därför låta dagens text förbereda våra hjärtan, precis som Johannes förberedde folkets hjärtan för hans första framträdande. Vi ser honom ännu inte, men vi har löftet om att han ska komma. När Guds ord kommer till Johannes i öknen, så börjar folket förberedas för att Messias ska framträda. Ja, innan de ännu ser honom, får de en försmak av honom. De kommer ut och hör Johannes predika. De blir överbevisade om att de är syndare. De ångrar sig och låter döpa sig till syndernas förlåtelse. Ja, så föddes de på nytt. De kommer till tro på Messias innan de ser honom eller vet hur han ser ut. Men de som nu har fört sitt tro måste ju ha längtat ännu mer efter att få se Messias framträda. Kanske är det också uttryckt i att de undrade om det inte är Johannes som är Messias. Nu måste han väl ändå komma. Ja, snart kommer han. Men han har inte ännu kommit. Det är en väntan i tro utan att se. Och i en sådan väntan så kan man utsättas för olika prövningar. Man frestas att flytta blicken från löftet och tänka att det blir nog ingenting ändå av det som är sagt. Man ser hur andra lever, som om det inte finns någon sanning i det Gud har lovat, och hur de kan ge uttryck både för oförstående och förakt för den tro som vi har funnit så värdefull. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom. Ja, i väntan så kan tron prövas och renas. Även om de ännu inte sett honom, så kan de vara vissa om att han kommer och om att han frälser. Alldeles snart så kommer han också att gå ut till Johannes. De kommer att få se Guds lamm som identifierar sig med det syndiga folket och låter döpa sig. Och himlen öppnas. Anden sänker sig över honom som en duva, och en röst säger från himlen: du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Snart kommer det att ske, alldeles snart. Guds lamm är redan ibland dem, han som bär bort världens synd. Strax ska de få se Guds frälsning. Vi läser: en röst ropar i öknen. Ja, så förbereddes folkets hjärtan. Stigarna behövdes göras raka. Människor går ju ofta omvägar. Inte bara omvägar, utan vi kan vara på väg åt helt fel håll. Vi kan se det hos människor omkring oss. Ja, ibland kan vi känna igen våra egna hjärtan i detta. Krokiga stigar, ojämna vägar. Herrens sanning får svårt att komma fram. Profeten Jesaja skriver om dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, bitter till sött och sött till bittert. Ja, vi vet att man skulle säga att Kristi gärningar, de var onda, medan människors hyckleri prisades. Människorna behövde förberedas för att ta emot Guds frälsning när den uppenbarades. Alla människor behöver förberedas av Guds ord för att vändas rätt, för att hjärtats tankar och avsikter ska uppenbaras, så att vår skuld ligger uppenbar för oss, och att vi ser att vi kan inte frälsa oss själva, och att det inte heller är någon idé att blunda för verkligheten. Skulden inför Gud är verklig, och den måste betalas på ett eller annat sätt. Johannes använder en talande bild. Yxan ligger vid roten till träden. Träden som ska fällas är redan utmärkta. Yxan ligger där. Frågan är inte om, utan när. Frågan är inte om domen kommer, utan hur man kan komma undan den. Och när vi ser detta, då börjar våra hjärtan beredas. Då förväntar man sig inte längre att vi ska kunna förtjäna Guds frälsning. Utan vi förstår att vi har förtjänat dom och straff. Och då vänder Johannes vår blick mot honom som han har kommit för att vittna om. Guds lamm som tar bort världens synd. Och vi erbjuds att få syndernas förlåtelse fritt och förintet i dopet. Ja, då ser vi Guds frälsning. Redan idag kan vi se den. Precis som folket i dagens text kunde. Även om de inte hade sett Kristus så lyssnade de till Johannes förkunnelse. De döptes till syndernas förlåtelse. Redan innan han framträdde hade de fått del av frälsningen som nu skulle framträda allt tydligare. Vi kommer ihåg inledningen till dagens text. Hur den uttrycker en förväntan på det som ska hända. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare och så vidare. Den noggranna tidsangivelsen, det säger oss att nu är det någonting viktigt som kommer att berättas. Och samtidigt så säger det oss att det handlar om någonting som redan har inträffat. Det är inte någonting vi behöver göra. Guds verk har nu påbörjats. Ja, när vi läser idag, 2000 år senare, så har Messias redan framträtt. Han har sonat våra synder, uppstått och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Det är vad vi bekänner när vi talar om att Kristus var pinad under Pontius Pilatus. Det är någonting som har skett i historien, i den här världen som vi lever i en bestämd tid. Det skedde en gång för alla. Det behöver inte göras om. Men det som behövs nu är istället att vi får höra det som har skett. Att det förkunnas för oss. När vägen ska banas för Herren så är det ett av de största hindren. För om det är någonting vi människor är bra på så är det att göra om Guds frälsningsbudskap om att vi har syndernas förlåtelse fritt och förintet. På grund av Kristi fullbordade verk. Till att handla om någonting som vi ska göra. Vi ser i dagens text hur människor kommer ut för att låta döpa sig. Utan att göra det för att det skänker dem syndernas förlåtelse. För då handlar det ju fortfarande om de egna gärningarna. Man litar inte på löftet Gud ger i dopet. Att förlåtelsen gäller också mig. För att Guds son har tagit min plats. Istället tänker man att man har gjort något bra som har låtit döpa sig. Och att det som en god gärning ska räknas som en förtjänst. Ungefär som romersk-katolikerna under reformationen. Man lärde att nattvarden är en förtjänstfull gärning som vi gör. Och det lär ju romerska kyrkan än idag. Och det hör till människans inneboende lagiskhet. Att till och med göra om Guds evangelium till någonting vi gör för Gud. Både dopet och nattvarden handlar ju egentligen inte om någonting annat än att Gud överräcker den färdiga förlåtelsen till oss. Också i dagens kristenhet så förskjuter man budskapet så att det ska handla om oss. Och det är en frestelse för oss så länge vi har den gamla människan. Vi ser omkring oss hur man lär att en människa kommer till Gud och blir ett Guds barn genom att öppna sitt hjärta för Gud i bönen. Nej, så är det ju inte. Det är Gud som öppnar våra hjärtan. Gud öppnar våra hjärtan genom sitt ord. Eller man lär att vi drar Guds närvaro till oss genom att lovsjunga honom och uttrycka vår kärlek och längtan. Ja, så kan man skapa en suggestiv stämning i lokalen. Men det är någonting annat. Gud har lovat att komma till oss på ett annat sätt. Han kommer i evangelium, i ord och sakrament. Vi kommer till Gud med våra synder. Och han förlåter oss. Så kommer han till oss. Och vi styrks i våra hjärtan. Detta måste alltid predikas. Så att vägen kan banas i våra hjärtan. Vi ska pekas bort från oss själva. Till Guds lam som tagit bort vår synd. Det är vad Johannes gör idag. Han avslöjar hjärtat hos folket som kommer ut till honom. Han rycker undan deras falska säkerhet. Det går inte att bara komma ut och låta döpa sig som en yttre religiös handling. För att alla andra gör det. Och sen fortsätter livet på samma sätt som tidigare. Vi ser att det är vad det handlar om i Johannes varning. Börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. De litade på vilka de var och inte på Guds löften till dem. Det som Abraham hade litat på. Och då blir det inte heller någon ändring vare sig i hjärtat eller i livet. Falsk säkerhet är förrädisk. För det som var en falsk säkerhet igår kan vi se som en dårskap. Och vi har en annan falsk säkerhet. Vi kan tänka, hur kan man lita på att allt står rätt till? För att man är avkomling till Abraham. Men samma tänkesätt kan uttryckas på andra sätt. Vi är kyrkan. Vi kan inte ha fel. Ja, så svarade påven på Luthers kritik. Eller jag som har varit kristen så länge. Jag behöver inte bekymra mig. Eller någon kan tänka. Jag tillhör ju en bekännelsetrogen kyrka. Då står allting rätt till. Nej, det är inte den yttre tillhörigheten som ger den sanna tryggheten. Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar, säger Johannes. Om Gud kan göra det med barn åt Abraham, så kan han göra det också med andra falska tryggheter. Vi behöver därför lyssna till innehållet i Guds ord. Det är så våra hjärtan förvandlas. Det är så vi blir sant omvända. Och bevaras i omvändelsen. Då kommer också goda gärningar att vara naturliga för oss. För Johannes, han har också en förväntan. Om människor blir omvända, då kommer de att göra goda gärningar. Ja, han kanske inte tänker sig att han själv kommer att se det hos individerna som kommer ut till honom i öknen. Men ändå, om det är så många som blir omvända, då borde det bli en skillnad i områdena och städerna där de bor. Han varnar dem för att endast komma ut för att döpas utan att det sker, utan att det är något mer än yttre handlingar. Om det inte blir någon ändring i livet, då tror han inte heller att det skett någon förvandling i hjärtat. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa mig dig min tro med genom mina gärningar. Folket frågar honom, vilka gärningar ska de nu utföra? Ja, både folket frågar och tullindrivarna och soldaterna. Folket behöver konkret vägledning. Och tullindrivarna och soldaterna, de har ju också något annat de undrar. Behöver de överge sina arbeten och söka nya sysselsättningar? Vad svarar då Johannes? Ja, det är inga nya underliga gärningar de ska utföra. Han själv kan ju verka lite underlig. Han är klädd i kamelhår. Han lever i öknen. Äter gräshoppor och vildhonung. Men de behöver inte efterlikna Johannes sätt att leva för att visa sin omvändelse. De ska göra gott. Där de är. Om du har överflöd och din granne lider brist, så dela med dig till din granne. Det handlar inte om att bara ge till vem som helst, utan att ge till den som man vet behöver. Och först och främst har man ju ansvar för de närstående. Ja, så blir det när Gud får ge svar på frågan om goda gärningar. Istället för att människor hittar på sina egna. Det handlar om gärningar som kanske inte gör så stort intryck på människor runt omkring. På världen. Men de är till nytta för de som man gör dem. Tullindrivarna. De som arbetade för den romerska ockupationsmakten. De får också veta vad de ska göra. Kräv inte mer än vad som är bestämt. För det var ju annars ganska vanligt bland tullindrivarna. Att man tog in lite extra. Men det är ett tecken på omvändelse. Att man lever ärligt i en oärlig värld. Och på liknande sätt skulle soldaterna inte missbruka sin position. Det är väldigt enkla bud Johannes ger dem. Det är uppenbart att det är rätt och gott att göra på det sättet. De ska leva i världen men inte av världen. Och så ska också vi leva i väntan på Messias. Vi ska göra gott där vi är. Samtidigt som vi har en förväntan att Kristus kan komma när som helst. På detta sätt förberedde folket. De förbereddes på Kristi ankomst. Samtidigt som de levde i förväntan att Messias snart skulle vara hos dem. Fick de vägledning i hur de skulle leva i vardagen. Johannes kallade dem alla till att ta emot syndernas förlåtelse i det heliga dopet. Och de som kanske tänkte att de inte behövde detta, de varnades för falsk säkerhet. Medan tullindrivarna, de som folket menade stod betydligt lägre än alla andra, ja, de togs emot. Så skulle dalarna höjas och bergen sänkas ner. De skillnader som vi människor ser mellan varandra, de gör ingen skillnad i förhållande till Gud. Där står vi alla på samma plan. När vi ser detta så vet vi att förlåtelsen är för oss lika mycket som för våra medmänniskor. Vi har hört rösten bana väg för Herren. Snart kommer han som vägröjaren pekar på. Han som inte ens Johannes döparen, den största bland profeter, var värdig att knyta sandalerna åt. Han som tagit bort våra synder och som vi väntar på och längtar efter, trots att vi ännu inte har sett honom. Låt oss leva i denna väntan och förväntan. I vissheten om att Kristi verk är fullgjort en gång för alla, när han led under Pontius Pilatus, och att våra synder därför är förlåtna. Låt oss leva i denna visshet som Gud vill, i den här världen men inte av världen. Då lever vi i en rätt förväntan. Amen. Låt oss be.